Den tredje mannen av Ulf Broberg. Inläst av Håkan Julander för Saga. Prolog. Mannen i bilen ser ut att vara runt 65. Håret har ännu inte grånat. Hans hy är fortfarande ganska slät och hans blå ögon utstrålar en viss kraft och vitalitet. Men inget av det har någon betydelse. I själva verket har han nyligen fyllt 71. Och dessutom har han efter moget övervägande kommit fram till ett beslut som innebär att han inte kommer att bli äldre än så. Bilen han sitter i är en årsny Saab. Han hör till dem som kört Saab sedan 50-talet och som inte påverkas av tillfälliga kriser hos nya ägare som Spiker och Nevs. Även om han som många andra började allvarligt tvivla på Saabs framtid när det visade sig att lönerna inte kunde betalas ut till midsommar för några år sedan. Extremt dålig timing, som en anställd uttryckte det i Dagens Eko. Han har i stort sett bytt bil vartannat år under hela tiden. Alla har varit nya Saabar. Han sitter alldeles stilla i bilen och betraktar intresserat instrumentbrädan. Klockan visar 08.34. Den digitala vägmätaren visar att bilen bara har gått knappt 900 mil och han antar att ingen kommer att vilja köra den längre än så. För sin inre blick får han en minnesbild av en Saab 92 från sent 50-tal. En tvåtaktare med framdörrar som öppnas åt fel håll och ger generöst med plats för insteget. För ett ögonblick tycker han sig till och med höra tvåtaktarens distinkta motorljud. Han får ett sorgset drag i ögonen och ger ifrån sig en ljudlig suck där han sitter. Den drygt 50-årsmodeller nyare bilens motor hörs knappt. Den går på tomgång, vindrutetorkarna är igång och han har luftkonditioneringen på, vilket ger ett behagligt klimat inne i bilen trots det kvalmiga vädret utanför. Han lutar sig tillbaka i stolen och sluter ögonen ett ögonblick. Så tar han fram ett vitt kuvert ur kavajens högra innerficka och tittar på det en stund innan han sätter fast det i framrutans hållare för p-biljetter. Den handlingen känns definitiv. Den tar honom över en mental gräns och han verkar inse just det. Han ryser till lite men känner sig ändå samlad. Beslutet är taget sedan länge och han har inte sett någon anledning att ändra sig. Han är inte heller det minsta rädd för att dö. För honom är det enbart logik. Och nu, denna sommarmorgon ute vid havet, är det dags. Platsen har han valt av ett alldeles speciellt skäl och därför att havet alltid har gett honom ro. Det är inte första gången han står där med bilen. Munnen dras nästan till ett leende när han tänker att polisen kanske kommer att lägga en massa energi på att lista ut varför han åkt just hit. Men det är så enkelt att han vill ända sitt liv på en rofylld plats. Även om det finns ett dolt budskap i det. När det gäller själva döendet har han sedan länge accepterat att människan är en del i det eviga kretsloppet och inget annat. Man föds, lever sitt liv, sen lämnar man vidare till kommande generationer. Han har inte funnit någon djupare mening med livet annat än att han tycker sig ha kunnat konstatera rent empiriskt att karma existerar. Att ens onda eller goda handlingar alltid resulterar i någon reaktion. Att varje kraft har en motkraft. Han tittar sig omkring och ser mest skogen runt om den lilla vändplatsen där han står och framförallt den gamla betongbryggan som går rakt ut en liten bit i viken i Östhammarsfjärden. Han vet att det finns ett par hus en bit bort, men de syns inte där han står. Han är alldeles ensam. Så sträcker han sig över mot baksätet och tar tag i jaktgeväret som ligger där och väntar. Ett dubbelpipigt hagelgevär som man är helt säker på kommer att göra jobbet perfekt. Utan att tveka bryter han isär vapnet och laddar det med två röda hagelpatroner från kavajfickan. Han slår ihop det, drar upp de båda hanarna och bössan är skjutklar. Så vänder han den med visst besvär så att kolven hamnar neråt mot golvet mellan knäna. På det sättet hamnar båda piporna under hakan mot halsen. Han får sträcka ordentligt på nacken och det är bara med stor ansträngning som han i den positionen når med fingrarna ner.